tradition att man bar in alla ljus som skulle användas under året och liksom välsignade dem för det kommande kyrkoåret. Och jag läste också i någon sån här gammal bondepraktika att det här är hälften utav vintern. Så när vintern har gått så här långt så ska man se till att man har hälften av fodret kvar till djuren. Har ni det? Hälften av vintern känns i alla fall lite hoppfullt, tycker jag. Kyndelsmässodagen handlar ju om detta. Ljuset, candle eller kandelaber som vi gör på svenska. Och temat är uppenbarelsens ljus. Det är ju det som Hanna och Symeon och väntar på. Och texten handlar om Jesus som bärs fram i templet av Josef och Maria när han är 40 dagar gammal. Allt detta enligt judisk sed. Allt förstfött skulle helgas åt Herren. Och så skulle man också offra för att upphäva den där rituella orenheten som man tänkte sig att födandet innebar. Också det enligt Moselag. Och den som hade möjlighet skulle offra ett lamm. Men om man var inte så välbeställd som Maria och Josef som hade det lite knapert så kunde man offra två turturduvor istället. Och försök att föreställa det här stora, stora tempelområdet där det rörde sig hundratals, kanske tusentals människor ständigt, liv och rörelse. Lite grann som, vad ska vi säga, Stockholm City, ni vet, nere på Plattan där. Lite så, tänker jag. Rörelse och liv. Så när Maria och Josef kommer den här dagen med sin son för att traditionsenligt bära fram honom så tror jag inte att det väckte någon större uppmärksamhet alls. De var änd bland alla andra på det här stora, stora tempelområdet. Men så finns där den här gamla mannen och kvinnan som upptäcker just den här familjen i myllret, Hanna och Symeon. De var båda gamla och de hade väntat länge på den här Messias, världens frälsare. Och så händer det där fantastiska just den här dagen att genom bruset av ljud och människor så urskiljer de den här enkla familjen. Jesusbarnet mitt i det där vimlet. Och de vet båda, verkar det som, samtidigt att det är vad de har väntat på. Hur är det möjligt, tänker jag. Jag tror inte att det lyste som någon gloria över familjen som ni kan göra på bokmärken ibland. Vet. Det är ju uppenbart vem som är Jesus för det, han har en gloria och det är ljus. Jag tror inte att det var så. Utan jag tror att det var en ytterst vanlig liten familj. Tänk att de ser och förstår. Kanske är det så att Hanna och Symeon förstår långt mycket mer än vad föräldrarna själva har förstått så här långt om vem det är de bär med sig. Tänk dig själv för ett litet ögonblick att du står med ett litet barn i famnen och så kommer någon fram till dig och viskar att det är universums herre och världens frälsare som du håller i dina armar. Det måste vara svårt att ta in för Maria och Josef, tänker jag. De förundras över allt som sägs om deras barn, står det. De verkar ännu inte själva ha förstått, identifierat. De ser inte det där, Guds härlighet uppenbarad. Det var svårt för dem att ta in, tror jag. Och jag tänker att det är svårt för oss fortfarande. Även om vi som föräldrar alltid tycker att just vårat barn är det största miraklet i världen. Så just det här speciella, det är ogripbart att Gud blir människa. Det är så långt ifrån det. Vi kan tänka på något sätt. Nu har vi hört det så otroligt mycket i kyrkan. Men stanna en liten stund extra. Gud blir människa i ett litet spädbarn. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och var fylld av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Det är fantastiskt. Vi behöver inte liksom famla i blindo efter en Gud långt borta. Utan vi kan läsa evangelietexternas berättelse igen och igen och igen. Se och lära känna och förstå vem Gud är genom Jesus Kristus. Och därför kan vi också få liksom ana någonting och förstå något av den där härligheten, uppenbarelsen. Ibland i alla fall skulle jag vilja tillägga. Ibland kanske det liksom glimmar till för oss när vi läser texterna och evangelierna om Jesus. När vi är i bön och när vi idisslar orden och försöker leva oss in i det fantastiska. Att Gud får det där ansiktet, att uppenbarelsens ljus lyser för oss till tröst och befrielse som det gjorde för Symeon och Hanna. Fast det är ju nästan som alltid i Bibelns texter någon sorts paradox också i detta. Gud blir människa med allt vad det innebär. Han kommer nära för att på något sätt bli mer åtkomlig för oss, gripbar. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt, står det en av julsångerna som vi sjunger. Nej, han gör ju inte det. Signifikant är ju att han kommer i det där allra enklaste. Och han fortsätter att komma så till oss. En dag ska han komma i härlighet igen. Men fram till dess så tänker jag att han kommer i det här enkla. Det är där vi kan känna igen honom. Och ibland så blir det så vardagligt och mänskligt. Så jag tror att vi har svårt att urskilja honom i allt det där vanliga, alldagliga. Och kanske är det därför som vi ibland behöver katedralens väldiga inramning, höga takbjälkar. Eller hjälp av naturens storslagenhet för att lite lättare få kontakt med det där gudomliga, att han är här. Att urskilja honom i vardagsbruset, det är inte alltid självklart. Inte för mig i alla fall. En tidig mörk morgon i februari när klockan ringer före solens uppgång. I mina trassliga relationer. I min vardagslunk. I min återkommande oro. Arbete som står på dagordningen. I livets myller av människor och flödet av intryck. Långt ifrån alltid är det uppenbart för oss att han är där. Att vi där, mitt i det vanliga, kan uppfatta någonting av hans härlighet, uppenbarelsens ljus. Det är inte riktigt så jag vaknar på måndag morgon när klockan ringer. Det som Symeon och Hanna faktiskt får syn på. Snarare kanske vi ibland kan tänka att han lyser med sin frånvaro. Så som tillvaron ser ut runt omkring oss. Att det är det som är det uppenbara. Så har vi svårt att upptäcka hans närvaro. Och bli medvetna om att han faktiskt finns runt omkring oss. För det är ju det vi säger oss tro på. Menar oss tro på. Det kanske handlar om att vi ibland tenderar att se förbi det som är litet och enkelt. Som det där senapskornet, det minsta av alla frön. Eller som en liten, liten bit jäst i vardagens brödbak. Vem kan upptäcka något så litet? Men ni vet hur det är, det där lilla som kan växa och bli det allra största. Att det kan få genomsyra allt det vardagliga. Andra gånger så tror jag vi springer förbi därför att vi inte riktigt själva är närvarande. Vi har bråttom och är på väg till något annat. Ska bara. Men det är det enda säkra vi kan veta om Herren, om Jesus, att han är här, där jag är, där du är, hela tiden, överallt och jämt. Det är bara det att vi långt ifrån alltid ser, upptäcker hans närvaro och härlighet. Gud är aldrig långt borta från någon enda av oss. Det är honom vi lever, rör oss och är till, predikar Paulus på Areopagen i Aten. Och för oss också, tror jag, den här dagen. Och Jesus själv säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det står flera gånger om Maria i Bibelns text att hon gömde och begrundade i sitt hjärta. Hon tog till sitt hjärta och gömde och begrundade. Maria som får besök av ängeln som födde Jesus. Hon behövde begrunda det hon var med om. Allt vad som sades om hennes son. Och då tänker jag att om hon behövde, så hur mycket mer behöver inte vi stanna upp och begrunda detta? Öva oss. Stanna upp, reflektera, se och upptäcka någonting av Herrens härlighet. Att han är här mitt i det vanliga, vardagliga. En liten övning just nu. Blunda om du vill det. Stanna upp och fundera över den här veckan som har varit. Hur har du erfarit att Herren har varit nära? Har du upptäckt honom där på tempelplatsen, på din tempelplats så att säga, i ditt liv, runt omkring dig? På vilket sätt har han varit där? Det brukar vara bra att börja med det som man spontant kan känna tacksamhet för. Små saker. En god blick. Ett bra möte. En promenad i solen. Något gott du ätit. Tacka och bli påmind om hans omsorg om dig. Att han har varit där med sin omsorg. Kanske finns där också något särskilt uppenbarelsens ljus. Något som han har lyst på för dig den här veckan. Som han har velat påminna dig om genom sitt ord eller genom en människa eller något du har läst, hört. Någonting specifikt, kanske bara något litet. Ett ord som du har blivit påmind om. Och när vi gör den där tillbakablicken så kan du också få stanna upp och försöka se hans närvaro och kanske också bli påmind om att han var där men inte du, inte jag. Den där stunden när jag var så upptagen av mitt eget, stressad av andra tankar, liksom tappade bort Jesus i vimlet. Så kan vi få lämna också det till Herren. Lämna det till Herren och be om att han för den här dagen som kommer, för veckan som kommer, att du får öva dig att vara mera medveten om hans uppmärksamhet, hans närvaro, att han är där. Slut på övningen. Fortsätt att öva dig själv. Det brukar vara ett bra sätt att i efterhand liksom få syn på Jesus i uppenbarelsens ljus. Det finns flera goda förebilder och exempel för oss i den här texten, tänker jag. Framförallt Hanna och Symeon. De är förebilder på flera sätt. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men i Bibelns texter så lyser den här ålderismen med sin frånvaro. Det finns ingen ålderism i Bibeln, utan där är man värdefull. Nästan mer värdefull när man blir gammal. För man blir i bästa fall vis. Det är inte per automatik, tror jag. Men i alla fall, de lyfts fram som föredömen. Livsvisdom. Det tror jag vi kan lära av idag. Och sen är de här två gamlingarna också förebilder i tålamod. Det där med att kunna vänta utan att se synliga tecken. Tålamod är något svårt för oss generellt. Och vi lär oss inte förrän vi blir absolut tvungna och måste. Att vänta är svårt, alldeles särskilt när man inte ser de där synliga tecknen. Att vänta och sen ändå kunna leva och ta vara på här och nu. Det kanske är det allra svåraste. Att vänta på imorgon, på Jesu återkomst eller vad det nu kan vara. Och ändå kunna vara här och nu. Om jag bara blir klar med skolan, då ska jag sen. Eller om bara barnen blir lite större, då får vi mera tid. Och sen, då ska vi. Om det där bara rättar till sig med jobbet och med planeringen och blir klart med det där, då ska vi sen. Jag tänker att båda sakerna är jätteviktiga. Det ska inte ställas mot varandra. Vi får vänta, planera, önska, längta och drömma. Och samtidigt försöka ta vara på det som är här och nu. Det tänker jag att Symeon och Hanna lär oss. Kanske behöver vi bli gamla innan vi lär oss att vänta så. Men bli möjligen lite mer tålmodig med ålder. Kanske var det så att åldern gjorde dem lite lugn, så att de fick ett lugnare livstempo. Och erfarenheten gjorde att Symeon och Hanna kunde vänta så. Att de väntade tålmodigt på Messias och var närvarande just där och då. Och därför så kunde de se och upptäcka Jesus i vimlet. Lyhörda när anden viskade i deras öra att den som de har väntat på nu var i templet. De såg att det var Messias, Israels tröst och Jerusalems befrielse. Den som Gud hade sänt. Jesus, världens ljus. De urskiljer Jesus, världens ljus, i allt det där vanliga, vardagliga. Symeon och Hanna, förebilder. Men också Maria och Josef, eller hur? Maria som fysiskt bär ljuset in i världen när hon tar emot och föder Jesus. De får båda vara ljusbärare. Väldigt fysiskt. Eller en ljushållare, en ljusstake. Båda var enkla och vanliga. Maria var en ung tonårsflicka. Men hon får bära världens ljus. Jesus till världen. Så får vi också utmanas av Symeon och Hanna att öva oss att urskilja Jesus, världens ljus, i allt det enkla, vanliga, vardagliga och i det lilla runt omkring oss. Att vänta tålmodigt på tröst och befrielse. Även när vi inte ser några synliga tecken. Och så är det trösterikt att vi får påminnas om att vi inte behöver lysa själva. Vi får vara ljusbärare som Maria bär Jesus till världen. Vi får bära honom med oss. Uppenbarelsens ljus som vittnar om Jesus Kristus, om Guds stora, större plan för världen och för oss. Att vi tänder ljus i kyrkan är vi så vana vid så vi tänker knappast inte ens på det. Det är inte en slump. Ljuset, att tända ljus, det är en sån kraftig och viktig symbolhandling. Och varje gång vi tänder ljus så berättar det om och visar på honom som är världens ljus. Det är därför vi tänder ljus. Det är inte bara för att det är mysigt. Vi tänder ljus, tänd ljus när vi firar nattvard efter gudstjänsten. Och vet att vi gör det därför att vi väntar på Jesus Kristus. Han som är tröst och upprättelse. För dig personligt, för oss som församling, för oss som land, för världen. Amen. Vi blir stilla en liten stund. I tyst bön. Och du försöka öva dig att se hur Jesus Kristus själv finns här också med uppenbarelsens ljus för dig. Du bäst behöver honom. Tack Jesus Kristus att du aldrig är långt borta från någon enda av oss. Tack för att det är i dig vi lever, rör oss och är till. Tack för att du kommer ljusare. Tack för att du kom och uppenbarade för oss vem Gud, Fadern, är. Tack att idag är frälsningens dag. Idag får vi ta ett steg närmare dig, lära känna dig, Herre. Hjälp oss att vänta tålmodigt på att du ska komma åter, men också tålmodigt på att du här och nu kan och vill möta oss i det vi står i. Tack att vi inte behöver lysa själva, Jesus Kristus, utan att du vill lysa i oss och genom oss. Vi får bära dig till en värld utanför som behöver och längtar efter dig, Herre. I Jesu namn ber vi om allt detta. Amen.